Podplay.
I måndag, ny hockeyvecka framför oss, men nu är det äntligen igång. Hockeyallsvenskan hade premiär i fredags. SHL rullar på för fullt och nu väntar vi bara in Hockeyettan, så har vi kalendern fullsmäckad vecka efter vecka. Vi är framme vid avsnittsnummer 78. Kanske inga superspelare direkt som vi kan ha, eller ni har jobbat fram direkt.
Nej, men frågar du Mora så är säkert Micke Simons lite av en superspelare. Han har väl i alla fall tröjan i taket där, riktigt legendar i den klubben. Johan Talberg, för detta målvakt i Västerås, hade väl 78 någon säsong. Sen har vi ju Jean-Michel Sundqvist som, han var väl i Olofström och Timrå och Vita Hästen var han väl också. Intressant där när vi hade det namnet uppe så mässade faktiskt Vita Hästens före detta klubbdirektör Fredrik Jensen. Och så skriver han så här: när vi värvat Jean-Michel Sundqvist vill vi även ta in Linus Johansson, då i Olofström, alltså han som spelar i Färjestad nu. Men en gammal historia mellan Jean-Michel Sundqvist och Linus Johansson gjorde att det inte blev något, trots att Linus Johansson tackat ja muntligen. Han åkte istället till Norge och gjorde succé, och resten är historia.
Oj, alltså då hade Linus Johansson kunnat gjort succé i Hästen med andra ord. Det var han fick en bra resa i Norge och vidare till Djurgården, och, eller Mora, Djurgården, Färjestad, så att han har gjort en bra resa. Men det klassiska klyschan funkar där, det är små marginaler här i hockeyn, eller hur?
Ja, det är det ju, det är verkligen. Jag vet inte om Jean-Michel Sundqvist lirar nu, han var väl också i Norge?
Nej, han var också i Norge, han kom upp som ung talang. Men han lirar fortfarande i Gryner i norska ligan, eller i den andra ligan tror jag. Gjort två matcher, en assist. Linus Johansson har gjort, han leder faktiskt poängligan i Färjestad så här långt. Vilken uppmärksamhet han fick, Jean-Michel Sundqvist. Det trodde man inte när ni vaknade här på måndag, att nu ska vi snacka en podd om Jean-Michel Sundqvist.
Nej, men det kan det vara värt.
Tre andra: Robin Hansel nu i Timrå 78, Dominic Bock hade 78 i, vi minns honom från Rögle, han hade 78, och boom, boom, boom igen. Han som räddade kvar Brynäs i fjol, och är han mannen bakom succén så här långt? Ja, i alla fall om du frågar SVT:s stjärnreporter Dusan Umesevic. Ja, du var ju ledig i lördags, Svensson. Eller, har man ens en ledig dag när man sitter hemma i dina kläder? Jag var ju knega hårt i Gävle. Vi lär väl återkomma till det där Brynäs tog en tung skalp återigen, haft en fin vecka. Men vad gjorde du lördags?
Nej, jag var inte ledig. Eller ja, jag tycker ändå att man är lite halvledig sådär när man sitter och kollar hockey en hel lördag från 14.30 fram till 21 eller vad det var. Jag kollade först på Linköping mot Leksand och sen så käkade lite middag och sen så kollade jag lite grann på Oskarshamn Frölunda. Faktiskt lite varvat med att det pågick en fotbollsmatch också som var lite halvviktig. Så att, det var min lördag det.
Men jag vill stanna upp lite där vid middagen. Är den liksom en snabb middag vid ett köksbord, eller är det liksom serveringen i soffan medan du fortsätter kolla på sport?
Nej, det blir ju servering i soffan då. Men det kan man få unna sig när man behöver titta på matcher.
Men vad såg du då? Leksand-Linköping, vad såg du kring den matchen när du ändå satte ögonen och tänderna i den?
Nej, alltså jag var ju så tokberedd på att smälla in alla öppna dörrar man bara någonsin kan tänka sig när Linköping gick mot sin fjärde raka torsk. Och helt ärligt så, även om de kanske hade pucken mer och så vidare, det var ju ett faktum att Leksand gick upp till 3-0, och det gick så fruktansvärt enkelt för Leksand. Det kvittar ju vad de tog sig an, och kom i 4-2 och så gick de upp till 2-0 och sen så fick de powerplay och så small det direkt, och det kändes inte som det var tryggt någonstans. Så där skulle jag vilja stanna vid Marcus Högberg, som vi ändå har hyllat en hel del inför säsongen, med all rätt, det är ju en meriterad värvning, men hans inledning på säsongen känns aningen darrig, måste jag säga.
Ja, 3-0. Jag var ju i Gävle samtidigt och det plingade ju till sen när jag sett delar av matchen i efterhand och framförallt målchanser och så. Han inger ju inte den där tryggheten att jag är en målvakt som vinner matchen på egen hand som många av oss spekulerar. Jag sa väl inför säsongen att Marcus Högberg, det betyder 10 poäng där han kan vinna på egen hand och hittills av de matcherna har stått så har han ju inte stått på huvudet i någon av de matcherna direkt.
Man får ändå säga så här att kanske redan en poäng i alla fall för Linköping. För han var bra i den tredje perioden och i förlängningen och i straffläggningen. Så att en poäng kanske han kan ta på sig på sitt konto. Så en av de där 10 poängen.
Nio kvar.
Ja. Nej, men helt ärligt så jag blir lite orolig när jag ser Linköping. Nu blir det förvisso lite leverans från... Man har en förmåga att säga Patrick Russell. Man heter faktiskt Patrick Russell, va? Dansken där.
Men det är lite filmstjärnenamnen då.
Ja. Ja, men exakt. Men han gjorde ju faktiskt 2 mål och gjorde ju mål även i straffläggningen. Så att det ska ju inte falla någon skugga över honom där. Och Marcus Ljung gjorde ju någon assist också. Så att där har han kommit in i poängkolumnen. Men Brian Gibbons känns ju inte alls särskilt påkopplad där och det förvånar mig lite med tanke på att han ändå har varit i Europa tidigare och har levererat i Schweiz, men det är någonting som inte har kuggat i för honom måste jag säga, och Brock Little har ännu inte gjort poäng. Jag tyckte han såg rätt frustrerad ut där och det kändes inte som det finns ett brinn i de ögonen.
Är det inte lite när Little, när han får göra sina mål, hur många gånger har man inte suttit och tvivlat på Brock Little? Så kliver han in och gör 2 mål och glädjen. Han är gladast. Han och Rickard Ljung är gladast i serien. Tillsammans med Anton Olsson, ska jag säga, Malmö junioren som gjorde sitt första mål. Det var kul att se när han var glad. Men liksom, när han gör de där målen, då kommer den där energin per automatik. Och då sitter man där. Oj, ja, han gjorde 24 mål den här grundserien.
Ja, exakt.
Ja, nej, men kanske inte ska vara för tidiga på att liksom, hänga ut honom eller kritisera Brock Little. Han levererar ju historiskt och jag ser ingen anledning varför han inte skulle göra det i år.
Nej, det är ju att han inte har gjort några poäng än så länge. Men visst, du har ju rätt. Du har ju en poäng i där. Så fort han bara får se lite nätrassel. Han satte ju ett av straffmålen. Var det ju en jäkla glädje direkt. Ja, han fick ju lägga den här gången.
Ja, Östman och Geron lyssnar på podden här. Det var därför förra veckan när vi såg om de slängde in Kostmar istället för Little. Men nej, den kraften har vi nog inte än så länge, tyvärr.
Nej, men jag ser ändå lite problem med Linköping. Nu är ju Mattias Bäckman skadad också. Det blir att man får lasta en jävels massa istid på till exempel Jonas Junland som ändå har kommit tillbaka relativt nyligen. Där han ska ju ha mycket istid, men frågan är hur redo han är att ta det nu direkt. Craig Shearer, han spelar inte många byten.
Nej, 4-5 minuter. Var det skada eller var det bara
alltså, frågan är om det var en skada, för att det var någonting som hände där i någon duell i början av matchen som han drog på sig någonting. Men sen var han inne på isen igen, men sen var han borta igen. Så jag tror ju nästan att det var någon form av skada som gjorde att han försvann, för annars är det märkligt.
Men Leksand då, om vi vidare till dem. De gjorde en stark prestation i Göteborg och vann relativt enkelt ändå. Efter att det har varit några förluster i inledning på säsongen och kände att oj, vad tar Leksand vägen? Och hade 3-0 och så tappar man. När jag har sett målen och chanserna så defensiven, den sitter inte där hos Leksand. Offensivt, man är skicklig, man är snabba, man passar pucken. Det är inga problem. Men defensiven känns ju... Går det så går det lite. Det är ibland lite väl slappent upplever jag.
Frågan är om det är att de inte känner någon synk och trygghet med den nya målvakten, att det kan spela in. Det skulle kunna vara en hypotes att det är det handlar om, att de ska synka in med varandra.
För i fjol var ju Janne Jovonen var ju löjligt ju, och löjligt bra och gav ju den här tryggheten, och den har de inte fått nu, även om Brage gjorde bra match mot Skellefteå. De har inte fått den från Kashimir Kaskiso.
Ja, men där har du det. Du har nu hittat det där i alla fall. Fråga om då ska de hitta synken med honom också, nu när du har hittat namnet på honom.
Ja, lite så.
Jag är ändå lite oroad fortfarande för Linköping. Jag tycker inte att det riktigt kuggar i. Jag är orolig för Maxwell, jag är orolig för En och Gibbons och att Little inte har hängt en kasse. Men vi släpper Linköping. Du skrev ju en krönika i veckan här med Djurgården efter att du hade suttit och sett dem i torsdags när man förlorade. Du var ganska kritisk till Djurgården även när de vände och vann mot Brynäs i förra veckan. Kan du berätta vad utvecklade dina känslor kring Djurgården?
Nej, men alltså jag ser ingen struktur. I dagens SHL så du vinner inte matcher så kanske var för 10-15 år sedan att du kunde vinna för att du hade skickliga spelare. Det är klart att det underlättar om du har skickliga spelare. Men har du inte ett system, en struktur och en spelidé så vinner du inte. Det spelar ingen roll om du har skickliga spelare. För du måste ha, hur ska vi vinna pucken? Hur återtar vi den? Hur ska vi spela upp och ur egen zon? Det måste finnas den här grundstrukturen. Sen är det klart att en Ryan Lash, en Marcus Sörensen på sikt, en Marcus Nilsson till exempel, de typer av spelarna, de ger ju förutsättningar för att kunna vara produktiva och liksom bryta mönster. Men Djurgården finns det ingen struktur. Så att jag, även om man kommer få in nu Peter Holland till exempel, Greg Nanny, så kommer de in till ett lag som här och nu som saknar helt struktur. När ska man sätta press i forechecking? När ska man ställa upp och styra? Jag menar, vi ser Brynäs nu som de spelar. Där är det så otroligt tydligt. Alla vet vad de ska göra. Sen säger inte jag att Brynäs kommer kanske hålla hela säsongen. Men här och nu har man ett system, en struktur att luta sig mot. Det har ju inte Djurgården lyckats sätta. Och har man då ett lag som jag anser var kanske mer byggt för den undre halvan av tabellen, som absolut kan överraska, då måste man ju än mer sätta en system, ett trygghet och luta sig mot en grund att stå på. Och det har Djurgården misslyckats med totalt i de här inledande matcherna. Du pratade om Linköping tidigare. Faktum är att i den matchen när Djurgården vann, det var ju för att Mantas Armalis var jättebra. Kollar man på siffrorna i den matchen så var det ju liksom, spelar man den matchen 10 gånger så vinner Linköping 7 av de gångerna i stort sett. Men det var ju Mantas som stod på huvudet. Och du kommer inte ha det målvaktsspelet från Mantas sett över en hel säsong. Och när puckarna då börjar komma trilla in, då kan det bli ruggigt tufft för Djurgården.
Det var ju en målvakt i SDHL som verkade ha åsikter kring att du hyllade Mantas Amalis. Det var ju märkligt. Sofia Redeborn hade väl lite åsikter kring att du hyllade honom.
Jag fick inte göra det? Eller fick jag inte hylla honom?
Jag vet att hon riktigt inte höll med om det. För att jag skrev någonting också på min Twitter i samband med matchen i torsdag. Så att Mantas Amalis är en väldigt duktig målvakt. Och sen typ 10 minuter senare så hade du suttit i studion och tokhyllat honom. Och då undrade hon om jag tyckte så, bara för du tyckte så.
Okay. Ja, men det behöver man liksom inte fakturera Simor för att konstatera att Mantas Amalis var grym, hur bra som helst. Det var ju, det såg ju alla som såg den matchen, och Djurgården ska vara jättestolta över att han presterade så pass bra. Men alltså, hittar man inte den här tryggheten att stå på så kommer man få det. Och jag undrar, har Barry Smith satt den tryggheten? Har han liksom pratat från första dagen om systemet, hur vi ska spela? Och då Djurgården, ja men de pratar, vi ska äga spelidén, spelsystemet. Men det är ju helt skillnad från hur det såg ut i fjol med Robert Olsson. Då man checkade, pressade hårdare, där man fick, hur ska jag säga det? Du fick mediokra spelare att se bra ut. Nu får du mediokra spelare det här icke-systemet att vara dåliga. Det finns ju liksom ingen som växer i ett ostrukturerat lag som Djurgården är här och nu.
Men är inte det konstigt, för att de pratar ju väldigt fint och snyggt, Jocke Eriksson och Tobias Persson, om hur man har ett spelsätt som vi ska spela på i Djurgården, och att man har suttit och hållit föredrag över hela sommaren, och Micke Aro och Niklas Falk har varit helt inslussade i det där. Så det är ju jättekonstigt att det inte ser ut att finnas någon struktur överhuvudtaget.
Ja, nej, men det är mycket märkligt, för att då Barry kom ju sent. Det kan ju vara en förklaring att han inte riktigt har, han vill sätta sin prägel mer på det här än vad kanske Jocke Eriksson och Persson och gänget vill. Men det har landat platt nu, och nu tror ju säkert folk, ja men nu njuter du av att Djurgården går dåligt. Jag skiter väl fullständigt i vilket lag det är som går dåligt, men jag konstaterar att det är ändå ett lag på pappret som, jag menar, med värvningar av Sörensen, med värvningar av Haaland som kommer in, med Greg Nanny. Jag menar, de har fått Det är rätt, det är okej lag liksom på pappret, men då måste du ha strukturen också. Annars vinner du inte tillräckligt mycket matcher. Och jag menar, fortsätter de spela som de har gjort här i inledningen. Fan, gud förbud, det kan bli kval. Och när ett stort lag som Djurgården börjar förlora mycket, då kommer en rätt stor press också. Typ Lex HV71, Lex Brynäs i fjol. Och då kan det bli ett jäkla tungt ok och bära med sig hela säsongen.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du till sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Och bajsa i
jag tycker
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Som ett brev på posten så kommer det en fråga från Andreas Unneby. Om det fortsätter på liknande vis för Djurgården, hur länge håller man sig kvar med Barry Smith? Spelet ser minst sagt oroväckande ut, hävdar jag. Saknas tyngd, fart, idé, ja, typ allt. Duger det att man plockar lite poäng här och var, eller kan han offras ändå?
Det är klart att han kan offras. Alltså, inget är ju heligt i SHL. Och när det går tungt för något lag över tid, en stort, mäktigt maskineri som Djurgården ändå är, om det börjar gå riktigt, riktigt tungt, då är det klart att det är en rätt enkel livlina att dra och skicka honom. Jag ska inte säga att vi är där ännu, men om jag inte ser om 4-5 matcher att han har lyckats sätta en struktur på Djurgården och ett spel som spelarna förstår, för det är liksom, jag tror helt allvarligt inte att de förstår. Jag bara Sebastian Strandberg, Niklas Bergfors intervjuerna i samband med Malmö-matcherna, man frågar, vi måste tänka lite, vi kommer fel i situationer. Jag får känslan att jag tror fan inte spelarna förstår riktigt hur de ska spela. Och då har man problem.
Ska Jocke ner i båset själv i så fall?
Nej, det har han väl varit tidigare. Han har väl varit där och styrt upp powerplay och så tidigare när det har varit tidigare år. Men nu kanske Barry här, det ska man ändå säga Barry, han har ju en jäkla pondus. När han skällde på domaren där i Malmö-matchen, det är ju liksom, det är ju en pondus kring honom. Och jag hör att han är uppskattad bland spelarna. Jag tror inte att det finns någon missnöje så. Jag vill inte måla det, att det är liksom kris på det sättet. Men över tid, när man känner som spelare att man inte har ett system, då tappar man, till slut tappar man förtroende för den som leder laget.
Nu blev den här Djurgårdspodden igen som vi har blivit anklagade för att vara tidigare. Vi går över till den matchen du var på i lördags. Du var i Gävle och kollade Brynäs. Förresten, bjöds du på middag på vägen tillbaka?
Ja, det gjorde jag. Jag hade min vän Christer med mig från Karlstad. Han åkte upp med mig. Han har säsongskort på Brynäs match. Han bor i Karlstad. Han kan inte gå så mycket, men han är en trogen supporter där. Han följde med mig. Ja, det var faktiskt jag som skulle bjuda honom på middag. Han kommer från Sala. De har ett jättetrevligt ställe som heter Mat och Prat. Prat och Mat, eller Mat och Prat heter det. Jättetrevligt. Men han var så glad att Brynäs vann, så han sa, jag bjuder här. Så att det var fruktansvärt gott. En gratis middag, det är det bästa som finns.
Ja, det var ju bra att han stod upp för det, för han messade faktiskt till mig på förmiddagen och sa att om vi vinner idag, då ska jag bjuda på middagen.
Alltså, du visste, ja, härligt. Nej, men Brynäs, vi kan väl vara ärliga och säga att vi har inte pratat speciellt mycket positivt om Brynäs sen vi kanske startade den här podden för 2 år sedan, för det har inte varit mycket att hänga upp kring. Det är väl någon gång som man har känt att okej, nu är de på gång Brynäs, och så har det fallit totalt. Nu leder man serien, och då är det väl på sin plats att man får en rejäl skopa med beröm. För att om vi pratar att Djurgården inte har ett system, så har ju Brynäs verkligen hittat tryggheten i ett system. Jag säger inte att man kommer hamna på den övre halvan. Jag har ju tippat dem i botten. Jag tror inte man kommer inte vara topp 6 när man summerar serien. Men man kommer kunna undvika kval. Man kommer kunna hota om en slutspelsplats om man fortsätter på det här sättet. Definitivt. För nu finns det en trygghet i ett styrspel. Spelarna köper det. Och Mikko Manner, ja, jäkla skön kille att snacka med. Han pratade om det här, se människan, våga spela. Och han sa ju själv att han har haft som målsättning att komma till Sverige. Jag och Lasse Granqvist som kommenterade när vi pratade med honom innan, hur kommer det sig att det varit Brynäs? Ja, men Då var jag ärlig och säga det. Jag ville till Sverige, men om jag skulle någonsin få ett erbjudande från Växjö eller Rögle, då har man nästan allt att förlora. Det är liksom vinnande lag. Men kommer man till Brynäs så har man nästan allt att vinna, för det går ju något att inte vara sämre än det var i fjol. Och jag tror den inställningen ganska många har tagit med sig in i säsongen. Och man nöjer sig med det enkla. Man nöjer sig med att styra, vara kompakta, kunna kontra. Man har ett bra målvaktsspel på Vävelainen och första kedja som levererar, och även en andra kedja där med Palve, Sallinen och Gunler. Att här och nu ser det jättebra ut för Brynäs.
Jag tänkte på det. Anton Rudin har ju inlett den här säsongen på ett jättebra sätt. Jag funderade på, kan han leva på, för jag mötte ju honom där i slutet av förra säsongen när de precis hade slagit HV. Kan han gå på de här ångorna att vi ska aldrig dit igen där vi var i våras?
Nej. Ja, det är exakt den känslan jag får. Att vi upplevde någonting i fjol som vi aldrig vill uppleva igen. Vi är beredda. Det låter klyschigt att göra extra. Det är man ju alltid som spelare. Alltså, du täcker ju alltid skott när du ligger i skottlinjen och så. Men den känslan har liksom att vi... Jag sa också det är väldigt klyschigt. Fan vad jag håller på med klyschor nu, Svensson. Det är klyschpodden.
Ja, det får du ge fan i alltså.
Nej, men jag sa ju det inför säsongen att det är vi mot världen. Det man ska bygga upp. Och det är det jag verkligen känner. För jag stod mellan båsen och kommenterade. Bara när jag tittade in i Brynäs bås. Den kommunikationen. Hur man klappar om varandra mellan byten och hur man pratade med varandra. Jag såg inte tillstymmelse av det i fjol. Inte tillstymmelse. Och det är hela tiden. Jag menar, ta en sån som Gunnar eller Tom Hedberg. Tom Hedberg, för att vara helt på det klara, han var ju usel i fjol. Det får vi vara ärliga och säga. Han spelar ju som en god topp 4-back i SHL nu. Tar upp pucken, lugn och fin, gör rätt saker, trygg, inte alls det här lilla valpiga spelet, nervösa.
Är det Modo Hedberg som har kommit in eller?
Ja, det är det definitivt. Den här som är, med en helt annan självklarhet. Han har ju fortfarande mycket att slipa på i sitt spel i SHL, men det finns en helt annan självklarhet i hans spel. Gunler lika så. Jag menar, Mikko Manner har haft några av de största finska talangerna, Puljujärvi, Aho till exempel i Kärpet, jobba med dem. Det är klart att han kommer in med, ja, prata med Gunler och det här jobbade vi på i Kärpet, så här kan man tänka. Att fått honom, för den Gunler mognaden som han visar upp nu och det hårda jobbet, jag menar, det fick de inte fram i Luleå och inte i fjol heller. Då var han ju rätt, kändes som en liten talangfull bortskämd snorunge för att vara ärlig, men nu spelar han som en fullfjädrad SHL-spelare, det hårda jobbet. Han är bra, han är riktigt vass.
De här mjuka värdena som du pratar om, att man, det är mycket kramar och mycket positiv feedback och så vidare. Är det inte typiskt sån sak som bara fungerar om det går bra? Det är inget sånt du kan hålla på med om det skulle börja gå lite åt skogen?
Det är klart att det är lättare liksom, när du har fått den här starten som man ändå har fått, och fortsätta prata om det. Jag var ju kritisk mot det inför säsongen, för att jag upplevde det mer liksom så att nu ska vi reparera vårt skadade varumärke. Nu ska vi bara prata om de här sakerna. Att det liksom stod på agendan. Men när man pratar med Manner inför matchen så är det är ju hjärtligt. Det kommer ju från hjärtat hur han pratar med sina spelare. Och det säger ju alla när man pratar med dem bakom kameran eller liksom lite inför eller efter matchen. Att det är ett helt annat sätt som man bemöts och känner en glädje när man går till hallen.
Joel Högberg skriver bland annat: det är tidigt på säsongen, men det är en otrolig skillnad. Har finnen i båset magiska krafter? Han är inne på att Josef Boumedienne ska hyllas. Jonas Norin skriver: det var länge sedan mitt Brynäs-intresse haft en så positiv påverkan känslomässigt på min familj. Och han undrar också: är det hållbart det de visar upp sett över hela säsongen?
Jag tror inte att de kommer, som man är inne på, att de kommer inte ligga i toppen sett över en hel säsong. Det kommer man inte göra. Men fortsätter man så här och sno åt sig poäng och hitta den här tryggheten. Jag menar, alla spelare vill spela offensiv hockey i grunden. Alltså, man vill göra mål. Då krävs det en uppoffring att spela defensivt. Och får man då betalt i form av resultat, så är det mycket lättare att köpa det som individ och som lag. Att okej, vi kanske inte kommer göra de här målen. Vi kanske inte kommer ha spelarna högt upp i poängligan, även om Anton Rudin är där nu. Men vi kommer kunna vinna med 2-1 en tråkig jävla tisdag i november nere i Ängelholm eller vad det nu är, för att vi har ett stabilt spel som vi tror på. Så det bygger ju lugn och trygghet. Så att Vi ska inte, för tidigt ska vi inte säga, men mitt tips som att Brynäs ska hamna på 13:e, det kan ryka all världens väg om man fortsätter på det här sättet och fortsätter att tro på det här spelet som man spelar.
Då kanske vi är närmare mitt tips att de slutar 11 då. Men Brynäs, det är lite ni mot världen känsla där som de vill få ut. Men är det ni mot världen känsla i Skellefteå? För det kan man ju fråga sig. För jag såg lite supportrar som var ute och svingade där med att de alltid åker på fel beslut i deras ögon när det blir videogranskningar och liknande.
Ja, och det är ju, alltså, jag har ju aldrig, jag kan ju bland annat önska att jag vore en supporter, att man fick liksom brinna för någonting. Det är klart jag håller på Huddinge, men inte på det sättet. Jag skulle vilja vara den här färgade supporter som sitter där en lördag och liksom älskar mitt lag och blir engagerad. Men det där, det faller så platt, det är så löjligt. Alltså, nu, det är en situation som de hänvisar till där i samband med 2-1 målet som Anton Rudin gör när Greg Scott är på klubban på Gustav Lindvall. Och det videogranskas, men alltså det som är, det är ju så här, är det ju i målgården, där är målvakten fredad. Och utanför målgården, då får ju målvakten hålla sig i målgården och i den blåa ytan. Nu är ju Gustav Lindvall ute och viftar med klubban och tar kontakt med Greg Scotts skridsko utanför målgården. Sen blir det en liten kontakt inne i målgården. Men det som är den brännande punkten, det är ju faktiskt Lindvall som initierar den här kontakten. Det är Lindvall som initierar kontakten. Därav så blir det mål. Jag ser inte någon som helst anledning till att man skulle döma bort det.
Nu är du inne och tassar på de här markerna med målgård igen.
Jag vet. Och det är just det som har varit som gör att det byggs upp en frustration. Men titta på det här, vad som hände i fjol och för 2 år sedan. Det här, då fick vi emot oss och så. Och så tror man att alla är emot Skellefteå. Jag menar, lägg ner det där. Det är väl ingen som bryr sig mer eller mindre om Skellefteå. Eller det är väl ingen som situationsrum eller domare som tänker, haha, nu är det Skellefteå, nu ska de få. Alltså det är liksom, det är så löjligt. Och det är ändå ganska så här respektfulla personer som så jag ser skriver såna här saker. Liksom, hur påverkad kan man bli, alltså, som inte regelrätta supportar på det sättet som skriver? Jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt om man kan tro så.
En märklig upplevelse fick jag när jag försökte kontakta huvuddomaren Kristoffer Holm i den här matchen. Han var ju en av de två som dömde målet. Tänkte, jag ska messa honom och fråga lite vad som gäller. Så jag skickade iväg ett sms till honom, ett nummer. Vi har faktiskt messat på det här numret tidigare. Tänkte, men detta är ju rätt nummer. Så jag messade och, tja, Johan Svensson Expressen här, har du möjlighet att slå en signal? Så fick jag bara ett svar, vad rör det? Tänkte jag, men ett sånt svar kan man ju få. Och så skrev jag då allting och sen så bara ringde den här människan upp. Tja, det var Niklas här. Du har nog kommit helt fel. så att jag lyckades få rätt på Kristoffer Holms nummer och så fick jag tag på honom och då sa han det att det där är nog, han har nog fått både den ena och andra hotellbokningen och SAS-biljetten på det där numret, för han hade tydligen bytt nummer, så att den här Niklas får nog mycket från Kristoffer Holm.
Niklas, alltså det riktiga livets svar på Twitters SHL.
Precis.
Men det, om vi stannar kvar lite vid Brynäs där. Jag hade ju en stark vecka. Vände alltså i torsdags. Då satt jag i studion och slog på den stora trumman och sa inför den tredje perioden. Växjö leder med 2-0. Man har tappat någon sådana ledning den här säsongen. Nu har man lärt sig, det gör man inte. Det ändå Växjö. Och då går de in och slänger in 6 mål. Visst. 2 är i öppen bur, men de går in och vinner den matchen. Vänder och vinner ju 6 mål i en tredje period. Det hade inte Brynäs gjort i fjol. Brynäs hade inte gjort de vändningarna som man gjorde i Göteborg, som man gjorde i torsdags. Det tyder ju också på att det finns en moral i gruppen.
En fråga just från Växjö, från Nils. Hur bra är Växjös målvakter? Han tycker det släpps in mer mål än vanligt, om nu förra säsongen var vanligt. Han tycker att det behövs en stor och stark back nu när Melat och Folin har lämnat. Om vi börjar med målvakterna där, Janis Kalnins var jag imponerad av första gången jag såg honom. Vad tycker du nu när du har sett honom i serien?
Medelmålvakt, en trea om man skulle sätta betyg, så en trea. Om Lassinantti är en femma så är han en trea. Det är här och nu, det är ingen guldmålvakt som står där. Jag säger inte här bara att Växjö kommer värva en målvakt, men Växjö kommer ju värva en back för att strikta upp den här defensiven. Men Kalnir snäppte en, kanske två till och med billiga där mot Brynäs, men var bättre när de vann över Rögle. Så att, ja, ingen supermålvakt, en medelmålvakt verkligen, mer eller mindre.
Men Viktor Andrén såg ut som en supermålvakt när han hade Växjöförsvaret framför sig.
Ja, och då var det ju visserligen ett lag som typ saknar motstycke när Växjö vann den där säsongen med Elias Pettersson och allt vad de hette. De värvade in Andy Mil och Dennis Rasmussen på trading deadline, så att det var ett lag som typ aldrig kommer få se igen, med all respekt för många av de här härliga satsningar som klubbarna gör.
Men jag måste säga att jag håller med Nils som skriver där att de behöver nog en stor och stark back, en Melart eller en Folin.
Ja, det behöver de. Och jag tror att om du ser på backuppsättningen, jag menar, det är ju sex backar man har nu. Peter Andersson är ju skadad. Så att det är klart att man kommer värva in en eller två backar. Det gäller ju bara att vänta in camperna där borta när det har lagt sig, klubbarna gallrat. Och liksom, då får ju Henrik Evertsson, let's go to work, han och Hall där, assisterande sportchefen, och hitta den där backklippan som man ändå är i behov av.
Vi fortsätter på Växjöspåret. Jag har en fråga från Marcus också. Gynge, Rosén och Nettinen, det har vi ju alla sett hur sjukt de har levererat här i början av serien. Kommer de kunna fortsätta leverera så bra under säsongen, eller är det bara något tillfälligt? Där skulle jag vilja säga att så bra som de har levererat nu, då blir det ju Håkan Loops poängrekord, och då kommer det ju inte hända.
Nej, det är klart att över en hel säsong, nu är de in i ett våldsamt stim på samma sätt som Anton Rudin är in i ett stim. Det där går ju lite i vågor, men skulle de komma in upp i 45 poäng där, ligga där, så är det en, jag menar, då är det superbra. Då är man ju en toppkedja hela serien, så att jag tror inte vi kommer komma någon sån här historiska siffror upp mot 60 poäng. Det tror jag inte vi kommer landa in på.
Växjö studsade i alla fall tillbaka direkt, och de slog ju Rögle som var en repris från SM-finalen, och det var nog viktigt för dem att de fick vinna mot ett riktigt bra lag.
Verkligen, och Rögle som har inlett så pass bra också. Men där ser man ju också, Sam Hallam gick ut efter matchen, kritiserade väl indirekt några av sina spelare, tyckte de spelade för sig själv. Och det kan väl ha varit en liten passning mot en sån som Pontus Holmberg, Olle Lycksell till exempel. Och den duon hade ju en fest i lördags när de, alltså så bra som Pontus Holmberg, det var ju det vi såg i finalen i fjol. Och Lycksell är ju han den spelaren som gör skillnad när han spelar på det sättet. Så det var ju en härlig duo, och då har man ju den här kedjan som var inne på med Netten, en Gynger och sen också. Så att då ser det ju bra ut offensivt. Då får man bara fylla på lite bakåt, så kommer det nog bli riktigt bra till slut. Om vi pratar om Kalnins där i Växjö, så har inte Örebro riktigt det här målvaktsproblemet just nu i alla fall. Jonas Enrots match i lördags mot Luleå, det var fan bland det svettiga jag sett. Om jag tittar på målchanser då i matchen, så hade 22 registrerade målchanser för Luleå, 9 för Örebro. Örebro åker från Luleå med en 2-0-seger. Då kan man alltså, då kan man tacka Enrot, vilken match han gör.
Ja, det var ju viktigt för Örebro att få inkassera. De hade ju bara en poäng inför den matchen, så att det var nog viktigt att få visa att de...
Alltså tuff start. Alltså de har alltså mött Rögle hemma, Växjö borta, Luleå borta. Det är en tuff start.
Ja, men de har väl någon match som de har flyttat på också, va?
Exakt, och precis. Och det, med tanke på det, så är det ändå liksom att kommer därifrån de tre matcherna med 4 poäng. Det är bra, och jag har ju varit inne på det tidigare, att Örebro är ett lag som kommer växa under säsongens gång.
Pustinen fick göra mål också. Det var nog viktigt för en målskytt att få hänga dit kassen, va?
Hyfsat. Han har inte varit så bra verkligen under försäsongen eller premiären mot Rögle. Jag vet inte om han var skadad eller vad det var, men han presterade inte alls. Så att han får göra mål. Det var ett vackert mål dessutom i powerplay där. Så att, det lovar gott om en sån spelare som ändå är god för en 20 mål får komma igång.
Luleå har gjort en liten reflektion så här långt. Einar Emanuelsson är nere i fjärde kedjan. Han spelar med Radek Musik, och det var inte Berglund, utan det var, vem var det
som var kvar?
Carl Mattsson, ja. Han spelar ju i alla fall i fjärde kedjan. Han spelar bara 10 minuter i Göteborg matchen innan.
13:e forward då.
Och spelar väl bara typ 2-3 byten någonting. Vad är det som har hänt med Einar? Jag menar, förra säsongen så var han uppe och studsade på 18-20 minuter i många matcher, och jag ansåg att det var en bärande spelare som stod inför att ta ytterligare ett kliv den här säsongen.
Jag är förvånad, väldigt förvånad, och det är ju konkurrensskäl givetvis, att man har ju ett bättre lag den här säsongen. Han ska gå in i två första kedjor, de anser väl inte att han är där riktigt. Jag tycker att Einar är en spelare som kan bryta mönster, som kan göra skillnad, att det är förvånande faktiskt. Och jag säger inte så här, han ska byta lag, det är klart att han kommer att få sina chanser uppe, men jag trodde att det här, precis som du var inne på, att det här är liksom en säsong där han tar klivet, för det är en väldigt sevärd och skicklig spelare som kanske har en tendens att försvinna i matcherna ibland, men ändå som kan komma in och göra skillnad.
Ja, men verkligen. Nu har han ju inte Brussan där. Intressant med Brussan också. Han är fortfarande tillgänglig på marknaden, Petter Emanuelsson.
Ja, vad händer? Det är nu du ska komma med att han har gått i något lag eller att han är på gång.
Ja, vi mässade faktiskt lite om honom här i veckan, Petter Emanuelsson. Och jag får ju höra på lite. Jag får ju inskickat så satans mycket rykten till mig, så att man vet ju inte riktigt var man ska gallra och ha sig. Det var någon som hävdade att han i princip skulle vara klar för Leksand, men det fick jag ett ganska stort avslag på. Däremot så hör jag väldigt mycket att men Petter Emanuelsson är ledig. Han ska vi nog se till att hålla lite ajour, så att säga, bland många lag, att det där kan vara en möjlig förstärkning om ett par veckor bara. Men Petter Emanuelsson vill ju fortfarande utomlands. Det är ju hans primära mål. Men kommer det något bud här från någon kanske krisande klubb om ett gäng veckor, så tror jag att blir svårt att stå emot om man kanske får 150 månader resten av säsongen.
Ja, men är det inte, nu visserligen kommer han in i Luleå, så blir det ännu tuffare för brorsan han. Så det kanske blir försvåra just den ekvationen att gå till Luleå. Men var skulle han kunna landa in då? Vilket lag skulle han stärka upp? Han skulle stärka upp många lag, men var är behovet störst?
Ja, den är tuff. Örebro söker efter en forward, det gör de. Leksand, om det skulle gå åt pipsvängen, skulle ju säkert må bra av honom in. Djurgården skulle ju alldeles säkert må bra. Linköping skulle ju garanterat må bra av att få in en forward till i truppen. Få in en, som det så fint heter, en kropp till. Även...
En kropp till, ja. Men då får man in en kropp högt upp i hierarkin i alla fall. För det ska han ju spela när, vilket lag han kommer till. Så kommer han gå dit han har en topp 2 roll. Alltså topp 2 kedjeroll.
Ja, och jag ser ju inte några större problem att han skulle kunna radera ut ett gäng av de spelarna som spelar i topp 2-kedjorna i Linköping, om vi säger så.
Nej, så är det. Men sen är frågan vilka som har de pengarna att lägga ner på. Men det blir en kostnad som du drar på sig. Jag tror inte att Linköping simmar, badar i pengar och kunna förstärka på så sätt.
Nej, det gör de absolut inte. Det skulle väl vara om man helt enkelt skulle ledsna på Gibbons efter en 5-6-7 matcher till ytterligare och det inte händer någonting.
Ja, så skulle det kunna vara. Men du, när vi är uppe i Luleå där, nu var gnället igång igen. Oskar Engsund fick, det har nog aldrig gått så länge eller så många matcher i SHL i upptakten här utan att det har varit någon enda anmälan avstängning. Nu blev ju Oskar Engsund avstängd i 3 matcher för en tackling på Hardegård i Örebro och fick väl en runda slängar 20 flaggor i böter. Om du, Luleå-supportrar, de är galna. De tycker att det här är ju, herregud, det är ju en schysst tackling. Så många som har skrivit in och mejlat och hört av sig att nu får man inte tacklas i svensk hockey. Det var ingen som mejlade mig i det från Luleå i fjol när Joel Lundqvist blev avstängd 5 matcher för att han körde över Karl Mattsson. I stort sett nästan en identisk smäll. Det är ju, tyder ju återigen på hur färgad man är av lagtillhörighet. Och jag förstår, men det där är ju, det har ju varit avstängning de senaste åren, den här typen av smällar. Det är inget nytt.
Det har ju den typen av smällar, om du tittar tillbaka 10 år i tiden, så kanske det var nytt, men att man stängdes av för dem. När drogs den gränsen? Kan du förklara lite vad skillnaden har blivit?
Nej, men alltså, för tidigare pratade man inte ens om huvudtackling. Det fanns ju inte för 10-15 år sedan när jag spelade bland annat. Det var liksom ingenting. Smällen tog i huvudet. Det var ju mer att ja, den tog i bröstet så tog den i huvudet. Men nu diskuterar man på ett annat sätt. Det finns också ett ansvar på den som är puckförare, alltså den tacklingsmottagaren. Men det finns ju också ett ansvar på den som tacklar att inte träffa huvudet. Och ser man situationen så träffar jag Oskar Engsund huvudet. Jag säger inte att Oskar Engsund att det är medvetet. Det är lite olyckligt att den tar i huvudet. Men baserat på hur det sett ut de senaste åren så kommer det inte någon överraskning att det är en avstängning. För det har ju varit 5 matcher på Lundqvist i fjol på Karl Mattsson. En identisk smäll. Den var inte mera riktad mot huvudet än den här smällen var. Den träffade huvudet båda två. Och det var bröstet via huvudet på båda två. Och då är det avstängning. Punkt.
Och då är det närmast så att Luleå-fansen ska vara glada att det inte blev de 5 matcherna som det blev på Joel, menar du på, eller?
Nej, Joel var återfallsförbrytare i det fallet. Så att hade Joel inte varit återfallsförbrytare så hade han fått 3 matchers avstängning. Så att de var likställda, de där tacklingarna. Det var det första jag reagerade på när jag såg den tacklingen. Ja, det blir ungefär 3 matcher, för det var det Joel skulle ha fått i fjol på en identisk tackling på Karl Mattsson.
Hade det varit för typ 4 år sedan så hade det garanterat varit ett återfall på Engsund. För det känns ju som att det var rätt länge sedan han var uppe på disciplinnämndens bord nu. Han har ju ändå slipat till sig bra mycket här de senaste åren.
Och verkligen, och spelare som tacklas mycket som Engsund gör, det kan bli de här situationerna. Så jag tänker inte hänga honom som en ful spelare för att det här sker, utan jag ser hur han tänker, jag förstår varför han tacklar och den tar upp i huvudet, och som det ser ut nu så är det avstängning. Och då är det inte, jag säger inte att Luleå som förening har gnällt, det skulle kanske inte Skuggan göra, en ändå så respekterad hockeyherre, men fansen, om man säger så, förstår jag menar, de har ju kanske inte förmågan att göra jämförelser, men jag vill ju leka lite broduktig här i alla fall.
Ja, jag lekte kanske lite broduktig också, och då fick jag faktiskt fansen med mig när jag skrev att Kinnimin måste ju bli drabbad bara för att han har åkt på filmningar förut, för det han åkte på i lördags när han åkte på en tvåa, vad var det för filmning i matchen mot Örebro?
Ja, Samorski som gör en liten halvt nacksving på honom. Men det är klart, alltså, det är som domarna är medvetna om att han har åkt och slängt sig historiskt. Han kommer att få betala för det. Alltså, så är det. Sen kan man, hur långt ska man dra det? Jag tyckte att just den situationen, han hade en filmningsutvisning mot Frölunda också. Och det är också härligt nu hur man tagit honom till sitt hjärta och försvarar honom nu för det man tidigare avskydde.
Jag tycker det är härligt hur Luleå-supportrarna har tagit honom till sitt hjärta så fort som de ändå har gjort. Vi är inne i den fjärde matchen och de skyddar honom till förbannelse.
Ja, men du, han pussar tröjan snart. När publiken är tillbaka här, då kommer han pussa tröjan. Jag kommer ihåg, jag sa det inför säsongen. Han kommer kyssa klubbmärket. Men du, på tal om supportrarna där, de är ju snart välkomna till våra arenor igen. Det är så jäkla underbart.
Ja, de kommer ju komma här i veckan och jag var lite rädd för när de skulle börja sälja biljetter att okej, får vi se om de verkligen hittar tillbaka. Men det finns ju ställen som vi kommer få se bli utsålda. Malmö Arena kommer bli utsåld, Frölunda kommer bli utsåld, Hovet kommer bli utsåld.
Karlstad, Färjestad mot Leksand där kommer bli utsålt.
Det kommer bli så grymt.
Jag tror vi ska vara försiktiga med det där och ta det för givet bara för att folk inte har gått på matcher. Folk har ändrat också. Jag menar Linköping, även Leksand hemma, Brynäs då. Jag tror inte de kommer sälja slut sina första matcher, för att folk dels kanske har lite andra vanor i livet, köpvanor. Man kanske inte vill gå på hockey heller, alltså, och sitta tajt. Man får respektera att det finns en annan försiktighet just kring det där. Jag menar, går jag i affären efter den 29, jag kommer fortfarande stå 1,5 meter bakom närmsta, för det har blivit en vardag. Då kanske det är människor som inte vill gå och sätta sig i arenorna på samma sätt. Så att jag tror inte vi ska ta för givet att bara för att vi öppnar upp så kommer det vara slapp på luckan överallt. Det tror jag inte det kommer vara.
Nej, det kommer det inte. Men nu i början så kommer det vara en jäkla hype. Och det kommer bli gåshud de här första matcherna. Hade det inte varit för att jag brände bort allt mitt armhår på min högerarm i somras på grillen, så hade det nog rest sig. Så jag får lita på vänsterarmen istället.
Kör du gasol eller kol?
Jag körde gasol och jag var så dum så jag satte igång gasen och så började jag rengöra och då höll jag ju armen över där. Oh. Och så att det blir ju gas över. Ja, och så fattar du vad som hände sen ju.
Ja, ja, den där stackars flintasteken fick betala sen. Han fick ge kvar och
övergrillas. Nej, nej, nej. Bara för att du är grillmästare behöver du inte se ner på andra.
Nej, men du har en sån här flintasteks aura kring dig. Roger Melin hade en buska för sig. Aura, så hade du flintasteks aura på dig.
Det var en förelämpning som heter duga. Alltså.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Från den där flintastekförelämpningen på mig som absolut inte stämmer, det vill jag verkligen poängtera. Det, så går vi rakt över till Björklöven som verkligen körde över Södertälje. Vi behöver väl kanske inte älta den där avställningen på Vetivainio speciellt mycket, va?
Nej, 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 det skiter vi. Det finns roligare saker att prata om när man pratar om Björklöven som... vilken pangstart man får in på säsongen. Jag ska inte säga att de behövde det, det är inte det jag menar. Men jag sitter ju nästan och skäms lite när jag sa inför säsongen att jag trodde att Södertälje skulle komma topp fyra lag och tänkte Björklöven kanske får det lite tufft. Man vill ju någonstans sticka ut, men man behöver inte vara dum heller.
Nej, men det kan väl ändå vara att få en sån näsbränna tidigt på säsongen.
Nej, men det där är sånt, vad är det, näsbränna tidigt på säsongen? Det där är bara, det skapar ju bara panik. Alltså, du har ju haft en dålig försäsong Södertälje och så får man en näs, alltså det går ju åt helvete, förstår du vad jag menar? Det är, alltså, nej, men alltså näsbränna, jag hör vad du säger, men de där näsbränderna, det är också så här. Men
nu när du håller på med klyschor så kände jag att jag också behövde kasta iväg en liksom. Nej, men ärligt talat så Södertälje, alltså de såg ut som ett gäng riktiga valpar i den där matchen. Det var ju vuxna män som lekte runt med ett gäng juniorer.
Ja, men alltså en sån Hjelm till exempel, von Sivertz, alltså det är ändå så här, de har ju varit med, det såg ut som att de såg ju jättesmå och ut, och menar Hjelm kommer upp med om det var sjunde målet och liksom ska försöka dribbla bakom målet. Det liksom inte fungerar på hela matchen. De tar pucken och så blir det bara kaos och så lägger de in en i stort sett jättefint mål, öppet mål. Men här, åttonde målet som de gör, tror jag är... Liksom,
och ska jag komma och timeouten?
Ja, nu. Nej, men alltså, när Pollack då, Brett Pollack, alltså han... Uselt defensivt jobb. Det har ju många gjort. Men just kroppsspråk som man åker och tittar på alla andra. Vad håller ni på med? Då blir jag så här bara, men vad fanns lugn liksom. Vad håller du på med? Alltså, är fullkomligt uselt. Och det är oroväckande med tanke på försäsongen som man har haft och så. Det är tufft.
Men skönt för Björklöven att få en sån riktig pangstart och alla kedjor levererar. Possler gjorde mål, Ulle Liss gjorde mål, nordamerikanerna gjorde mål, Fredan Andersson och kungen Alexander Wiklund fick hänga in i boxplay också.
Har du gjort något bett på honom? Hade inte du ett bett med någon kompis med honom?
Han vågar inte i år. Men vi vet alla, han kommer att göra 20 mål minst. Så enkelt är det bara.
Ja, det är stabilt. Men det är klart, Björklöven har ett jäkla bra lag. Det är inget uttal om det. Liksom. Men det hade man i fjol också. Man fick inte riktigt ihop grejerna. Kommer visserligen trea i tabellen, gick till final. Absolut. Men den pangstarten man får in i säsongen, det är klart att det kommer ge enorm boost för dem. Väldigt, väldigt starkt.
Men vet du vad som stör mig? Jesper Lindgren, han skrev på bara någon dag innan premiären och så skriver han ett match-för-match-kontrakt. Alltså seriöst, han har chansen och liksom han kommer tillbaka från en skada. Vad fan, gå in och kör och skriv hela säsongen, helt ärligt.
Nej, verkligen. Nej, men absolut. Och att Björklöven, de har inte behov av honom här och nu. Liksom. Det är väl bara, det här är det som gäller. Ska du spela, ska du vara med på resan och ta oss upp, då är det hela säsongen som gäller. Annars kan det fan vara. För att, jag menar, de kommer vara bra oavsett om han är med i de första 10 matcherna eller inte.
Nej, men exakt. Alltså, det är ju en sån spelare man ska ha nytta av när det drar ihop sig i slutet av säsongen. De skiter väl egentligen om han har varit med i de första 10 matcherna. Det ger ju inte dem någonting.
Nej, verkligen. Nej, så är det ju. Men Björklöven, Kommer de klara sätta press på HV71 där medan jag stod i kiosken? Jag ska ärligt säga att jag hade telefonen vid sidan och såg och kollade. Men man får ju en bild av en match när man tittar på telefon samtidigt som man säljer kaffe och kexchoklad. Och jag tog faktiskt inte ens fram korvarna för det var... Nej, det var kanske dumt.
Men vi stannar vidare. Hur många pingvinstänger åt du? För jag såg ju, du skickade en bild nej. Till mig och Lars där. Du, ja, men sluta. Ja. Hur många åt du? Säg inte nej.
Nej, men pingvinstänger, det är ju barngodis. Det äter jag inte.
Ja,
liksom.
Men vadå? Du brukar väl inte vara svår på det?
Nej, men kexchoklad smällde i med ett par och några kaffe och någon dricka där. Så att, jag fick kiosken att gå runt i alla fall. Men då står man och kollar på matchen. Man får inte riktigt den uppfattningen kring strukturer och så i spelet. Men vad såg du?
Nej, alltså jag blev faktiskt inte förvånad när AIK gick upp till 0-1 och 0-2. Alltså HV, man såg ju att det fanns en sån jävligt klass när de spelar runt i powerplay till exempel. Alltså de femorna som de sätter upp när de spelar powerplay, det hade ju varit många SHL-lag som hade kunnat se de powerplay-femorna spela, om vi ska vara helt ärliga.
Vad hade de då i första uppställningen?
Ja, det var Fredrik Forsberg, det var Chad Billings, det var bröderna Davidsson och så var väl Taylor Mattsson inne och snurra också i någon där och Wessel var väl inne också. Emil André tyckte jag så fin ut. Så att, alltså jag menar, det finns ju kvalitet de kan sätta upp rent offensivt.
Så är det ju, men det var ändå pressade och det var väl kanske att vänta ändå en premiär. Det är ju en spänd förväntan, nervositet och framförallt press. Men då är det viktigt att de också fick den här segern rakt in i säsongen.
Ja, alltså att vända 0-2 till 3-2 är ju ändå ett styrkebesked. Men det var ju inte långt bort att AIK ändå petade in en 3-3 där i slutet.
Men vad annars sticker ut från premiäromgången tycker du?
Ja, men man får väl ändå säga att Västervik sticker ut lite grann. Ja. Jag såg att sågen var lite kritisk. Han var kritisk att du hade noll koll på hockeyallsvenskan.
Ja, det får man väl lägga sig platt när man tippar Södertälje i toppen av tabellen och Västervik, om jag tippar dem sist eller någonstans där botten. Men jag tror fortfarande kommer bli en baksmälla, men gå in och städa av Modo tämligen enkelt i premiären. Det är ju det är starkt och det är... Det är
Modo är för mig bara ett rent mellanmjölkslag. De kommer att bygga upp över tid. De kommer inte vara mer än 7, 8, 9 någonting.
Nej, men ändå så städar de av dem. Förstår du? Jag håller ju Modo spelare för spelare bättre än Västervik.
Mm, men det är väl just det som är grejen att Västervik, ja, nu höll jag på att säga att de är ett samspelt lag, men de har ju 17 nya spelare eller vad det är, så att jag tar tillbaka det direkt.
Ja, men det har de i stort sett varje år, så att de har ju inte de kulturbärarna kanske på Karlskoga maner som på det sättet.
Nej, men det är väl klart att det kommer få ta lite tid med Modo, med Karlin in där och så vidare, lite nya nordamerikaner som ändå ska vara den här Sam Vigneault, tror han heter. Han känns ju lite småspännande, får jag säga.
Ja, men de har ju en förmåga, Georgsson, att hitta de där guldkornen. Så det ska bli intressant att följa. Och det är skönt att det är igång igen. Som hockeysnacket som lever hela veckorna nu när SHL tuggar igång för, eller är igång för fullt. Och hockeyallsvenskan är i Asilinda, men i alla fall haft premiär.
Ja, vi väntar bara på att de ska komma igång med de här söndagarna då man spelar 15.00 eller 17.30. Så först Almtuna Tingsryd 15.00 och sen kör vi Södertälje mot Vita Hästen 17.30. Då mår man.
Ja, det. Men du, din helg förresten. Din sambo, vad säger hon? För jag tänker, du låg väl neddykt i den där soffan hela fredagen också, tänker jag då.
Ja, nej, men det är
superfredag.
Ja, men det är ju som det är de här delarna av säsongen. Alltså... Det är hockey som gäller. Det är väl samma sak egentligen för dig, att de vet om vad som gäller.
Men betygsätt konceptet superfredag då, med match 18, match 20-30 i Hockeyallsvenskan.
Jättebra. Jag måste säga det att nu säger jag inte det för att du är en C-more-representant, men Nils Andersson och Fredrik Söderström tyckte jag gjorde ett vansinnigt bra jobb. De gör ändå debut i stort sett. Nils Andersson har väl varit inne lite och härjat er studio på SHL-nivå där tidigare, men jag tyckte de gjorde ett jäkligt skarpt intryck.
Ja, och Lars är ju duktig där också, men det är ju Fredrik Söderström som ska bli kul, och han är ju en profil liksom och kommer in ändå mitt i tränarkarriären. Man trodde ju att han skulle vilja vara tränare ett gäng år till liksom, men kommer in med en liksom färsk erfarenhet, örat på rälsen och kommer in, så det ska bli skitkul att följa honom och i Hockeyallsvenskan även SHL.
Ja, verkligen. Och då tyckte jag ändå det var lite mycket sarg ut från honom denna gången. Han kommer bara steppa upp ännu mer, känns som. Han har mycket goda citat i sig.
Du, på tal om steppa upp. Ja. Är du redo?
Oh, är det dags? Är det dags?
Är du redo?
Jag är redo.
Du, den här gången kommer du inte få välja, för vi har fått en fråga inskickat av oss från Samuel Söderlund, som är Skellefteås presschef. Och du är ju duktig på årtal, och nu ska han se hur pass duktig du är. Så att årtal är där du har att förhålla dig till.
Okej. Nu tar jag, ja, vi får se här. Samuel, han är en klok man. Han har skickat in lite andra till mig också, men då tyckte jag att de var för svåra faktiskt. Han ja. På spelare till dig, så att vi får se om det är svårt här också.
På 5 poäng. Kiruna AIF vinner junior-SM-finalen mot ett favorittippat Djurgården med spelare som Håkan Södergren, Peter Ekeroth, Tommy Mört, Örebro IK åker ur elitserien.
Örebro åker ur elitserien. Nu ska jag säga Håkan Södergren när han född. Men jag får ju... Jag är ju bara ett område och skvalpar än så länge.
På 4 poäng. Sverige plockar brons i både VM och JVM. Streckkoder introduceras i svensk detaljhandel. Och Montreal Canadiens vinner sin 22:a Stanley Cup.
Uff. Frågan är om vi är på mitt födelseårtal här nu eller hur det är. Nej, jag får ändå ha 3:an för att det där kan jag ju inte. Jag vet ju inte när streckkoder introducerades i svensk handel.
Ja, nej, det borde du veta. 3 poäng. Skellefteå AIK klev in i denna elitseriesäsong som regerande mästare och tronföljs av Modo AIK som vinner sitt första SM-guld detta år. Anders Kaller och Mats Åhlberg tar hem poängligan i grundserien, tätt följd av Göran Lindblom.
Ja, då vill jag skriva ner ett åtal här då.
Vi har fått ett svar från Svensson. Vi fortsätter med 2 poäng. HV71 lyckades för första gången i klubbens historia ta steget upp till elitserien 8 år efter sammanslagning av Huskvarna IF och Vätterstads IK.
Oh, vad jag känner mig trygg nu.
Ja, du ser det där hånleendet. Det gillar vi inte. Men på 1 poäng. Det här var året ett rad ikoniska hockeyspelare föddes, så som Niklas Pajen Persson, Fredrik Varg och Sanny Lindström. Och ja. På 3 poäng så svarade du?
1979.
Ja, starkt Svensson. Riktigt, riktigt starkt.
Ja, jag var faktiskt, jag tänkte först mitt eget födelseår 1984, så att jag var ändå ute och cyklade där måste jag säga. Men när du sa, vad var det för letrar du hade på 79 eller på 3:an?
På 3 poäng hade jag Skellefteå AIK klev in i elitserien denna säsong som regerande mästare och tronföljdes av Modo som vinner sitt första SM-guld detta år.
Ja, det var på Modo jag tog det, 79, att de vann då.
Heart of Hockey var det inte då, men tog sitt första SM-guld. Och det andra SM-guldet, det pratar vi inte om. Det är raderat ur mitt minne i alla fall.
Ja, det har aldrig hänt.
Nej, exakt. Nej, men härligt med en ny vecka framför oss. Vad har du på schemat?
Denna veckan så kommer jag följa den första allsvenska omgången som blir den första med publik på onsdag. Funderar faktiskt på att faktiskt åka ut på någon arena. Jag får se om jag gör det. Det lockar lite att se den här Champions League-matchen också i fotboll måste jag säga. Sen blir det fullsatt Malmö Arena på torsdag och sen så blir det Allsvenskan fredag och sen blir det faktiskt en tur till Närke på lördag.
Ja, det är en underbar vecka då framför dig. Jag ska jobba i studion på lördag, men jag ska titta massvis med hockey såklart dessför innan. Tack för att ni var med oss den här veckan. Och tack för alla frågor som jag försökt bolla in under programmet. Och tack för siffrorna. Och kom gärna med på förslag hur vi ska göra efter avsnitt 100. Alltså 101. Vad ska vi göra då för att hålla den här sifferleken vid liv? Har ni några idéer så hör av er.
Men du, innan vi avslutar. Vi har fått en fråga varje vecka här nu sedan vi gjorde omstarten. Jag har sett den förekomma här nu, så nu vill jag ha slut på tjafset. Vi har ju sagt att tjat lönar sig. Det är samma person som frågar hela tiden. Nu har jag inte det framför mig. Men han undrar, vad tar vi i bänk? Jag kan börja, som säkert står i skamvrån på den fronten. Jag tror inte jag lyfter ett kilo mer än 80 kilo.
Så på, du vet, sen jag slutade spela 2012 eller 2013 där, så har inte jag lyft bänkpress en endaste gång. Jag kör lite armhävningar och sådana saker för att hålla kroppen vid liv. Så att nu skulle jag nog inte ta de där 80 kilo, definitivt inte. Men en gång i tiden när jag spelade så tog jag upp mot 130 i alla fall, när man tränade ganska mycket. Men det skulle jag 80 landa in på. 82,5 då skulle jag ta.
Såklart, såklart. Nej, men ha det bra allihopa, så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.